kanske. Oj, oj, oj.
Håll upp den där hooken.
Oh my god.
Hur kan du få slå den där uppkanten, Alexander Gustafsson?
Välkomna till MMA-podden. Ni vet att det är galaxens bästa MMA-sur, trots att solen är på väg bort. Sommaren är snart över, men i studion skiner han som en grekisk sol. Seb, välkommen tillbaka.
I'm back alltså, ja. Tillbaka. Trycket har varit enormt och nu är jag äntligen här.
Hur känns det att vara tillbaka i Sverige?
Vemodigt, både deppigt men både skönt. Skönt att komma tillbaka till rutiner. Back to the grind. Men det var en välbehövlig paus. Och det behöver man.
Ja, skönt, det så, såg ju väldigt skönt ut
du. Det var väldigt skönt.
Har jag ätit god mat?
Definitivt, nu är jag en middleweight kan vi säga, ja. Nästan light heavyweight snart så.
Men hur har du hållit dig uppdaterad på alla MMA när du har legat på stranden?
Jag har inte hållit mig så överdrivet uppdaterad. Jag har försökt också ta distans från det. Men liksom, de feta matcherna har jag ändå sett och kollat. Då tydligen har det funkat att kolla på matcherna i hela EU nu. Så det är perfekt.
Ja, du har gjort det. Mm. Kunde du, såg du grekiska sändningar?
Nej. Det här är från liksom, via Play-sändningen.
Okay. Ja, det är men grymt.
Så det funkade faktiskt bra. Men sen har jag inte varit överdrivet inne i MMA liksom, utan nej. Man måste pausa lite också från psykosen. Så.
Ja, så är det ju verkligen.
Yes.
Behöver sitt lilla break till och från och få lite distans. Men vad har ni gjort? Alltså, jag har ju sett mycket strandbilder.
Off, enjoying life på alla plan liksom. På alla sätt. Äta gott och liksom bara vara i natur. I riktig natur. Bort långt från allt liksom, och bara vara lite i nuet också och njuta av att man inte är hemma i Sverige utan man är i Medelhavet och suger in solen som finns där och havet och luften och alla örter i luften och allt. Så,
fan vad skönt.
Underbart faktiskt.
Fan vad skönt.
Så jag har föryngrat mig själv här.
Ja men verkligen, jag känner inte igen dig. Såg ut som Bibi Sebba när du klev in här.
Junior
spendera, vad var det, en vecka i Karja eller var det mindre?
10 dagar.
10 dagar.
10 dagar, yes. Shit, alltså. Ja. Men nu känner jag mig lite klar med den ön på ett tag i alla fall. Men den keeps pulling you back.
Ja, jag förstår. Just when I thought I was out, pull me back
exakt.
In. Nej, men skönt. Det såg riktigt skönt ut. Jag måste säga, det har varit skönt här med.
Det
vände ju verkligen och blev otroligt varmt. Mm. Och sen nu känns det ju som att det bara kommer bli ett fritt fall här till.
Det är ju lite höstigt liksom i luften. Speciellt igår, när var det? Lördags, för er som lyssnar, så var det ruggigt och man kände att det var liksom kallt. Ja. Kyla som kröp in under kläderna på en och in i skelettet och förbereda den på vad som kommer här. Mordor kommer långsamt.
Oh yes. Men det är ruggiga tider, så det är dags redan nu att börja med andningsövningen av Wim Hof. Förbereder inför isvaksbadandet, för snart är det dags.
Yes.
Jag tycker vi flyger direkt på galan som var igår. Och med tanke på att du har varit borta nu här, fan, det känns som att du var borta typ 5 avsnitt eller någonting. Så kör vi en liten recap sen och prata lite om andra matcher som har varit, så att du och jag också kan bolla de matcherna. Men vi börjar med Fight of the Night som var Ricardo Lamas mot Bill Aldo. Vilken match, vilken rivstart vi fick på huvudkortet. Wow, riktigt imponerad.
Verkligen. Alltså, Lamas har ju alltid levererat. Sen hade han en liten svacka här senast, liksom, typ ett och ett halvt. Men jag tror den här matchningen var bra för han. Det var någon som ville fightas hans typ av fight liksom. Och det blev show.
Ja.
Och det är kul att se att han är tillbaka, för han levererar alltid. Jag tycker det är synd att han aldrig blev champ, för att han ändå levererar liksom. Och det såg ut som att båda hade jävligt kul där inne. Och att de liksom, vad säger man, de tantade varandra lite fast på ett skönt sätt, att såhär, när de satte något så uff, typ som att de fick en poäng för det. Så det var kul att se. Och kul att Lama sig tillbaka och liksom, jag tror att mycket gäller matchningarna där, vem han möter. Så.
Ja. Men samtidigt efter i intervjun säger han ju också att han kommer att prata med familjen och eventuellt lägga handskarna på hyllan.
Okay,
så vi får ju se lite vilket beslut han tar. Han var verkligen poängterat att det här är en diskussion jag kommer ta hemma. Och han sa också att om ni inte ser mig igen så tack för allt.
Ja, då har han ändå gått ut med en vinst och det är respekt liksom. Speciellt eftersom han har blivit knockad senaste tiden.
Ja, det är ju det också. Jag tror att på hans senaste 4 förluster så är 3 stycken knockout och han är 38 år också.
Ja.
Så det är inte en purung Lamas längre. Han har ju varit med länge i gamet. Så jag tror att ska man lägga handskarna på hyllan och tänker jag gör det, ja, då kanske det här är rätt. Han går ut med en fight of the night, han får en fet bonus.
Exakt.
Det här är ju verkligen att lämna med flaggan på topp. För ett bälte kommer han aldrig ta.
Nej.
Han kommer inte klättra upp i den rankingen på det sättet. Men det här var en fantastisk match. Så vi får se vad han tar för
beslut. Och börjar det klia i, vad säger vi, i brallorna på han, så finns det ju andra organisationer där motståndet är lite enklare. Och där han är ett namn ändå kan skina och få en bra paycheck.
Sen tyckte jag nog att efter den matchen, ja, då var det inte så bra på det här kortet. Det gick från Fight of the Night till, ja, vad händer här egentligen? Jag tyckte Alexa Grasso gick om, Alexa Grasso vann och det var ingen tvekan om att hon vann. Det jag blev förvånad över var volymen slag som hade skickats i en match som gav en känsla av att det inte skickades några slag.
Jag spolade faktiskt igenom den här matchen efter typ 2 minuter. Jag
det
bara,
förstår
okej,
jag.
Okej, och så bara, okej, tre. Ja, det gick till tre liksom. Ja. Så bara.
Nej, för när jag satt och kommenterade så kände jag när statistik kom ut, herregud, de har ju skickat alltså 400 slag.
Men alltså som har missat.
Ja, alltså det var väldigt mycket som var i luften, men det kändes som en sån loy fight. Och jag vet att efter så tänkte jag för mig, det här är jättekonstigt. Alltså det är en otrolig output, men matchen kändes tvärseg alltså. Robbie Lawler, Neil Magny. Robbie Lawler rankad 13, mötte Neil Magny som var rankad nummer 14. Magny skulle egentligen möta Geoff Neal. Och han kunde inte gå match. Istället hoppade Lawler in på ganska så kort varsel.
Och jobba.
Ja. Men jag är jättebesviken över den här matchen med. Alltså så här, Neil Magny, grym. Han gör en jättebra prestation. Men han säger även i postfight-intervjun också att Lawler fightades inte. I ringhörnan till den sista ronden, väldigt tydliga direktiv från Hooft. Vad gör du? Du måste börja slåss. Du gör ingenting. Det här är ingen sparring. Du ligger under 2 ronder. Du måste gå ut. Det kändes som att han började så i 3D, men sen var det inte så mycket som hände.
Jag hade lite förväntat mig att det skulle bli så här. Robbie har inte gått match på ett tag. Han är alltså äldre. Det är ingen publik. Han känns som en sån som taggar till sig liksom, när det är mycket folk omkring. Att nu är det gladiatorkamp här. Och får inte ta någonting från Neil Magny. Han är hur grym som helst. Verkligen. Och jag tror alla ser förbi honom för att han kanske inte har någon så här karaktär som fastnar i folk. Utan skillsmässigt så är han ju liksom hur bra som helst. Och han gjorde exakt det han skulle göra. Han tog ner Robbie, kontrollerade honom i brottningen och på backen hela tiden. Och när det väl var stående så hade han räckvidd på Robbie som gjorde att Robbie inte riktigt vågade kliva rakt in. Och det är ju det han vill. Så jag tror också det här med Robbie, han är äldre nu. Han vill ha kanske någon som möter honom på samma villkor, att de står och tradar vänster höger liksom, och den som får knocken och det här blir för mycket MMA för han.
Sen tror jag också att det har väl lyft många gånger tidigare, men Robbie Lawler har också gått bizarra krig. Definitivt. Där inne, Carlos Condit, Rory McDonald vill jag, det var det namnet jag letade efter. Alltså det är stenhårda krig och det märks att varje sån match som man har haft, Johnny Hendricks också.
Och han har varit aktiv länge.
Ja, han började 2001 i 19 år. Och här, det märks också att han har gått sina krig, det är nog över. Alltså det finns inte riktigt den här, nej men han har lämnat x antal pusselbitar utav själen där inne och det finns inte riktigt kvar.
Och sen tror jag att han har säkert, eftersom han har varit aktiv i 19 år, många skador som ligger och spökar liksom, att han kanske inte kan utnyttja ett fullt MMA-game, utan han väljer att fightas på ett visst sätt. Och det är, som vi sa innan, det är liksom dags för seniorligan, dags för kanske Japan om du fortfarande vill fightas och få cash. Men annars, och vad är UFC? Du kommer inte bli champ. Och UFC kommer ju inte matcha dig med gamlingar, utan de kommer alltid hitta någon newcomer som ska göra sig ett namn på dig. Och det tycker jag kanske är dags för Robbie också, och kanske byta organisation om han vill fortsätta fightas, eller liksom lägga handskarna på hyllan.
Jag tror så här, om glöden är borta, vilket jag får en känsla av att den är, det känns inte riktigt som att den finns där. Jag tror att man når en punkt inom mycket, men inom fighting med. Jag tror att vissa av de här, ska vi säga, odjuren, typ Wanderlei Silva, Robbie Lawler, man kommer till en punkt där det kanske inte finns den där otroliga blodtörsten längre.
Nej.
Och när den har börjat försvinna från en sån typ av fighter, då blir det väldigt tydligt. Och jag tycker att man kan känna det med Lawler, att det är inte samma sak som förut. Och nu är det åldern också har sin faktor. Som
testet
säger,
har det gått finns ner också. Så det är inte samma liksom, säger vi, hungriga galna hundar inne längre, utan det är lite lugnare. Och då kanske du inte, liksom, med tanke på att det har varit en stor del av hans game och vara aggressiv och fram och liksom ta en smäll för att knocka dig, så försvinner det, och den viljan, så försvinner en stor del av ditt game liksom.
Jag blir nog inte helt förvånad om det här. Han är ju fortfarande rankad då, men nu är det 4 förluster på rad. Han har inte vunnit sedan 2017. Det var Donald Cowboy Cerrone. Och det finns ju vissa som till och med tycker att kanske Cerrone kan ha vunnit den matchen. Jag tillhör inte den falangen, men det var länge sedan nu. Det var väldigt länge sedan. Och det, jag tycker man har känt det på nästan alla matcher. Det är en viss glöd som är borta. Men jag tror du har en poäng där också med att jag tror att han presterar bättre inför publik. När det är folk som är där och hejar upp honom. Jag tror att han behöver nog den glöden i alla fall för att det ska börja brinna hos honom. Och ja, som sagt, jag såg en ganska rolig meme som var när man har förlorat 4 matcher i UFC och så är det en knapp som man ska trycka på till Bellator istället. Och det är väl inte helt omöjligt. Däremot tror jag väl för hans skull, med åldern han är en legendar. Det handlar väl om pengar här nu. Hur ser bankkontot ut? Men om det är säkrat.
Med tanke på att han var champ en bra tid, så tror jag också att han har en rätt bra paycheck.
Så jag hoppas nästan att om glöden är borta.
Bara vi, jag tänker att Sabir Nackal. Det är så tråkigt att säga. Bare Knuckle kan locka han också, om det finns pengar där, kan jag tänka mig. Då han vet att det bara är liksom boxning. Men vi får se. Han är ju en legendar och förtjänar den statusen och respekten som en legendar ska ha.
Tråkigt att man 2 matcher på rad här börjar prata om att lägga handskarna på hyllan. Men den ena hintade om det själv. Den andra känns ju som att om inte passionen finns där, då alltså inom MMA, om du har tappat passionen, då är det nog dags.
Definitivt. Men sen är det ju också, det är så här, åren går. Det är generationsskifte. Folk blir äldre. Folk kommer lämna sporten. Det är en verklighet också. De kan inte alltid vara aktiva, i alla fall inte på högsta nivå. De kan vara aktiva en del av sin karriär där. Men sen kommer det också dala, och då är det viktigt att göra sina rätta val. Precis som i fotboll, när du liksom har spelat i de högsta ligorna, så om du blir äldre så går du ner till, kanske inte lika populära stora ligor, men du får ändå en paycheck. Och det är samma sak med MMA liksom. Det är dags att gå till en liten kanske underorganisation där du fortfarande får fame, är en stjärna och kan casha in de sista åren av karriären för att sen leva som en kung liksom, förhoppningsvis.
Ja, i april nästa år, då är det 20 år som aktivt proffs.
Han kanske har det som mål, man vet
inte. Det är en magisk karriär. Jag menar, han har ju varit här tidigare med. Han har sett helt oengagerad ut, varit väldigt loj, och folk trodde ju bara att det här kommer inte hända någonting med den här killen. Hans bäst före datum är borta. Sen helt plötsligt så flög han upp i rankingen, plockade titel, försvarade. Men däremot var han också x antal år yngre. Och nu tror jag verkligen att jag tror de här 3 stenhårda krigen med Henriks Condit och McDonald. Jag tror att de har varit väldigt avgörande för att det har sett ut som det har gjort nu. Det har varit brutala krig. Och har ni inte sett dem mot förmodan, in och titta. Det är bara in och kolla. Sista matchen då, Anthony Smith mot Alexander Rakic. Jag hade väldigt höga förväntningar på den här matchen. Tyckte att den började bra. Jag hade Rakic som vinnare. Jag har sett honom länge som en framtida contender. Vad hände egentligen med Smith? Alltså, han åkte på några brutala bensparkar, och jag tror att han till och med maskerade hur ont det egentligen gjorde när han gick ut i rondvilan där in till rond 2.
Jag tycker att Smith har tappat den här, vad han kallas för?
Lionheart.
Exakt, alltså det känns som att det har blivit någon annan sorts djurs hjärta nu. Och det har sett lite så ut senaste matcherna, att han liksom, så fort det börjar gå lite emot, att det blir lite motgång i matchen, så här var det i princip nästan som att han la sig ner i gard när det blev lite jobbigt. Och om man tänker hur hans stil har varit innan, då han har liksom, Lionheart, han har stått bitit i tandskyddet och skickat slag och sparkar och knän, men här så tror jag han kände att och det är inte så stor åldersskillnad mellan de här heller, det var 4 år bara, så jag ska inte säga att det är en yngre mannen, men att han kände att, jag tror också att han, alltså som vi sa innan, många krig, många matcher, det är liksom, det blir inte samma så här vilja att fightas där inne till slutet, medans Rakic är ju ung. Han har precis liksom etablerat sig i UFC som ett namn. Det är hans tid att skina, och Lionhearts tid att inte skina, kan vi säga.
Sen har ju också Smith har ju gått en galen mängd matcher. Jag tror att det här var match 49 i ordningen som han gjorde. Så hans karriär började ju väldigt tidigt. Det är väl det som blir då den här skillnaden mellan de två. Men samtidigt när jag ser den här matchen så känner jag ju ännu mer bara att hur omotiverad var egentligen Alexander Gustafsson när de här två möttes?
Ja, eller är de på samma nivå idag eller var det då? Alltså det man vet ju inte, det är ju det som är MMA. Det är liksom, man kan aldrig lägga matten riktigt. Men jag tycker att, alltså jag är inte så imponerad av Smith längre. Och när han var ny i UFC så såg jag, då tyckte jag han var grym liksom och så. Den här killen kan hota, men det är någonting efter Jones-matchen så har det liksom bara gått ner.
Ja, ändå vann han ju över Alex däremellan. Ja. Det är det som är så konstigt som du säger. Men matematiken är inte alltid så enkel att sätta ihop. Vad gäller den här matchen, nu har ju då, titeln har ju blivit vakant. John Jones har överlämnat titeln. Han diskuterar om att gå upp till tungvikt. Vi får se hur det blir med det. Men i alla fall, champ finns inte kvar. John Jones har hållit titeln i 9 år. Sen har Daniel Cormier däremellan också, vad ska man säga, han har fått vara en liten... vad heter det här? Han har fått vikariera nästan som titelhållare tills Jones har kommit tillbaka och tagit tillbaka titeln. Nu vet vi då att det är Jan Blachowicz mot Dominic Reyes som kommer gå om titeln. Vi hade då igår kväll, vi spelade in det här avsnittet på söndagen, om ni undrar varför vi säger igår kväll, så hade vi då Anthony Smith, Rakic vann. Om 2 veckor då har vi Glover Teixeira mot Thiago Santos. Jag tror det handlar lite om hur matchen Thiago Santos och Teixeira går. Vem vinner? Blir det ett avslut? Vilket typ av krig blir det? För att Alexander Rakic såg dominant ut.
Vad han för plats i rankingen, vet vi det?
Rakic 8.
8.
Rakic 28. Anthony Smith var 5. Så Rakic kommer ta den här platsen. Han var ju dominant, han dominerade ju Anthony Smith i alla hörn. Jag tyckte det var styrkebesked, men allt såg bara väldigt mycket bättre ut. Jag tror till och med att om Rakic hade valt att hålla det här stående, jag tror att han hade vunnit. Alltså att han hade avslutat, menar jag. Nu får vi se då hur det går mellan Santos och Teixeira. Det kan man alltid spekulera i. Men jag tror att antingen så blir det vinnaren Thiago Santos Teixeira eller Rakic som kommer stå näst på tur i titeln.
Jag har en annan teori här. Jag vill se Rakic mot Jiri. Det tror jag är 2 hungriga killar. Båda är i liksom, vad säger vi, samma, kurvorna går uppåt. Och jag tycker att det är en bra match att göra just nu faktiskt. Och där får man se vinnaren där 100% definitivt. Antingen möter vinnaren, som du sa, Teixeira Santos, eller direkt upp till och möta vinnaren mellan Blachowicz och Reyes.
Ja.
För det har hänt lite grejer i lätta tungvikten i UFC och det är kul. Det finns lite hungrigt, ungt blod nu. Men jag vill se Rakic mot Jiri. Det tror jag kan bli riktigt bra. Riktigt, riktigt bra.
Ja, den matchen är jag verkligen öppen för att se också. Det hade varit otroligt intressant. Nu ska vi inte gå händelserna i förväg, men just lite din känsla här idag. Reyes Blachowicz.
Reyes. Känns som att han är den fysiskt starkare utav de två. Och alltså mer tryck, allt starkare, lite som vi såg i den här matchen att Smith liksom, han hade svårt att hålla tag i Rakic. Det var liksom som att han bara skakade av honom, som att det är två olika viktklasser. Och jag tror att Blachowicz har tekniken, men jag tror att han kommer sakna, hur säger vi, alltså fysen att kunna kontrollera Reyes, som är mycket mer atletisk och snabb och stark liksom. Och det tror jag kan bli rätt jobbigt om Blachowicz märker att hans träffar inte har så mycket effekt, men när han väl blir träffad så är det stenhårt. Så jag skulle säga Reyes i den matchen. Men jag önskar att Polska vinner, men jag har alltid velat att han är som good guy. Jag har alltid velat att okay, bli champ och sen kan du fejda bort. Men nej, jag tror att det kommer inte ske tyvärr.
Jag tror att Davic är också lite underskattad.
Definitivt.
Utav väldigt många. Jag tror att ganska många ser förbi honom. Jag tänker lite Rockhold gjorde det totalt. Och vart ju dundersläkt utav honom.
Men jag tänker så här, kunde inte Jones avsluta Reyes, så har jag svårt i den matten att se att Jan ska göra det.
Men Darren Till, han skrev en väldigt bra grej idag.
Ja.
Då skrev han att typ, jag läste det här en gång bara, så nu kommer jag felcitera det totalt, men kontexten av vad han försöker säga kommer komma fram ändå.
Mr. Dill.
Han säger att The Savagest John Jones var mycket bättre än den här gudsdyrkande Jones.
Okay.
När han var som värst, alltså när han gjorde som mest misstag utanför buren, då var han också som farligast där inne.
Mm.
Och jag håller med där. Det, det finns verkligen en poäng att när Jones var mest urspårad,
han var mer en finisher då.
Ja, då gick han in, han krigade, det fanns, det hände någonting på ett annat sätt. Nu har han blivit en, jag ska inte säga tråkigare, men det är inte samma Jones.
Mm.
Och det ser vi mot Thiago Santos. Finns det någon som tycker att till och med han torskade?
Mm.
Många tycker till och med att jag har inget emot om folk tycker att Reyes vann matchen. För jag är typ nästan lite den linjen med. Jättejämnt i båda.
Men,
hårfint.
Men. Tror inte du det har att göra med att också folk har blivit bättre? Om man tänker att Jones, när han var på väg upp där och liksom röjde igenom de som var lite äldre, gamla champs, Shogun och alla de här, då såg han ju verkligen liksom överlägsen ut. Men nu har ju folk förstått hur Jones stil är lite grann, och de har sett mycket film på Jones, och jag tror att det liksom, folk blir ju bättre, folk utvecklas hela tiden, och jag tror att det kan ha hamnat där nu när han måste spela schacket väldigt säkert istället för att ta risker.
Det har han ju definitivt blivit.
Och han har ändå vunnit liksom. I Sverige har han ju fortfarande fått domarna med sig. Och jag tror att han har blivit kanske lite mer strategisk nu. Att så här, det är vinst som gäller. Inte liksom, vad säger vi, ta en risk som sen, just på den nivån nu, att alla är så bara bra. Så gör du ett misstag så kan det vara liksom slut för dig. Och då kommer han nog aldrig förlåta sig själv att han tog den risken. Så jag tror att han håller det lite mer safe nu. Jag vet hur han ska vinna typ.
Mm. Får se hur det går för honom om han kliver upp.
Ja, jag tror det beror på liksom, jag tror han har, alltså hans fight IQ tror jag kommer göra skillnad i tungvikten.
Ja.
Men det, allt blir hårt och han blir ju träffad i matcher, det är ju det. Men fight IQ kommer vi få se sättas på spel här nu när han kommer vara den, hur säger vi, kanske inte den minsta fighten, men han kommer vara lite lättare.
Mm.
Fast han, säger vi, den tunnaste benen kommer han ha.
Jo, det är många som har påpekat att just benen är väldigt tunna.
Exakt, men jag tror att han kommer vara tvungen att sätta sin fight IQ på spel här, utan inte stå och trada med de här bjässarna.
Nej, särskilt inte om man väljer göra det med en Gano. Då tror jag det kan bli farligt.
Och man glömmer ju bort att Jones har ju världsklassbrottning och har i princip fått ner alla han har mött. Så vi får se. Jag är jättehypad att se han gå upp till tungvikten faktiskt. Det blir kul, och jag tycker att han gör ändå rätt att lämna den viktklassen. Han har varit så liksom extremt dominant i. Det kan räcka med 1-2 vinster här, så har han ett bälte, och då kan han verkligen retire som goat of goats.
Ja, och jag känner, det fick på något sätt, så var det som att det helt plötsligt blev någon, jag vet inte om det bara jag, men det kändes som att det blev någon fin respekt mellan Jones och DC. För att det var först när DC helt kliver åt sidan som Jones säger, nu vill jag gå upp.
Mm.
Han, rätt för att han sa det vid någon intervju, han bara, nej, men DC får vara där uppe, han får göra sin grej nu, jag behöver inte gå dit. Och det kändes ändå på något sätt, jag vet inte, det kändes som att lite så här respektfullt ändå, att så här, vi har haft vår beef, vi ogillar varandra, men han får vara där uppe, han kommer gå i pension snart, jag behöver inte jaga han där, då blir man nästan bara mobbaren.
Ja, och han har ju 2 vinster även, så det är så här, varför ska vi mötas en tredje gång? Jag tror att innerst inne så vet också DC att så här, Jones, oavsett om han var på The Juice eller inte, så är det 2 vinster. Och jag tror att det där liksom är lite så här, säger man, ödmjukheten har kommit i kapp lite, att så här, okej, han är kanske är bättre, fast han kanske inte vill erkänna det publicly till alla, så innerst inne i sitt hjärta så kanske han känner att så här, men det blir ändå slagits 2 gånger, han har vunnit, hatten av liksom, och låt mig göra min resa, du gör din resa. Och nu när han har försvunnit så går han upp, och än att det ska bli en tredje match, vilket jag inte hade varit så hypad på heller liksom.
Jag kan säga så här, när folk har pratat om en tredje match så här, jag har verkligen inte förstått.
Men är det DC-fans då som säger, jo men den här gången?
Nej, och det är det att jag tror inte riktigt att det är det. Det är det som är så konstigt, men folk bara, vad skulle det vara skitkul med en tredje match? Alltså första han förlorade och andra han förlorade igen. Det är också lite det, det spelar ingen roll riktigt vad Jones kan ha haft i sig, för att
Hade nu DC varit champ, absolut, kör en tredje. Men nu, det är så här, nej. Jag ser inte intresset eller liksom marketing för en. Ska de igen börja dra upp gamla grejer, att de har slagits utanför och bråk, och liksom det blir bara så played out, repad skiva som de så här repeterar igen.
Ja, nej, men det är lite som till exempel när, alltså det var också, jag förstår verkligen inte hur Joe Rogan tänkte där. Robert Whittaker, och Joel Romero har mötts två gånger. Whittaker vinner båda två. Mm. I postfight-intervjun i ringen så frågar Rogan, skulle du kunna tänka dig att möta honom en tredje gång? Men alltså, förlåt, jag tycker Joe Rogan är bra, men det är helt hjärndött. Jag tycker att hans svar var bra. Robert Whittaker var så här, jag har aldrig hört om en rubber match. Nej. När man har vunnit två gånger. Och det är inte som att det var så jämnt. Nej. Men jag tycker ändå att Whittaker vann, ingen snack om saken.
Då ska det ju vara att deras liksom, att Romero har, ja. Alltså det finns ingen annan match att göra förutom, nej, den matchen. Men att göra den igen, det är lite så här bias att han är kanske är Romero-fan, ja. Och hoppas att en alltså,
jag tyckte det var jätteskönt. Den här frågan är ju helt,
ja, man måste ju inse att så här, en fight, en fight, sen går du vidare till nästa liksom. Hur kul är det att möta samma snubbe hela, ja, tiden också, när, speciellt när du har vunnit över motståndaren. Att så här, nu ska jag, en tredje chans, ja. Och chansen finns ju alltid att du torskar. Så liksom, har du en vinst över någon, det är ju skönt,
ja, ja.
Skönt.
Sen visst, som du säger, om det är så att deras vägar möts på naturlig, ja,
det inte
vägen,
finns något val,
men okej, det har jag inget emot. Men att skulle vara, nu ska vi direkt sätta upp, nej, här del tre mellan dem. Va?
Nej,
det är som till och med att Dana White och de pratar om att de vill göra Alex Volkanovski mot Max Holloway del tre, oh. Jag fattar inte det. Alltså jag får inte ihop det, om jag ska vara ärlig.
Ja, jag vet faktiskt inte heller. Det är någonting. Jag vet inte om det är någon som har bettat och fått fel på varje bett och bara kör ni igen.
Det är helt snurrigt, för det känner jag också. Hur jämnt det än må ha varit, Volkanovski har,
exakt,
vunnit.
Exakt, och hur motiverande för han att gå och möta honom ännu en tredje gång. Jag har vunnit, ja, även två gånger. Ska jag behöva liksom, det känns lite partiskt av UFC.
Sjukt,
då.
Nej, det är galet.
Men att de liksom har sin, det är den här vi vill ska vinna, mm, och ni får mötas ända tills han vinner liksom. Det är lite så, lite Japan över det.
Ja.
Att säga okej, okay, men kör igen för vår boy måste vinna, och nej, nu förstör ni våran liksom planering framöver om han förlorar.
Folk som ibland tror att folk lägger sig i matcher, mm, tro mig, om UFC skulle jobba efter den strategin, då hade Volkanovski torskat match 2.
Det är klart.
Men jag tycker det här är ett bevis på att det inte är så,
ja. Och han går emot liksom, ja, deras planering de har haft, ja, ja, säkert. Och det är rätt tydligt att så här, de har nog räknat med Holloway amerikan, drar med folk i USA, mm. Han är ett etablerat namn, och helt plötsligt torskan, då är inte han champ längre. Och så här, ska vi sitta och marknadsföra en kille från andra sidan världen som kanske inte är lika populär på hemmaplan, där alla pay-per-views köps.
Men, ja, du vet också att de har börjat med pay-per-views just Down Under också.
Det kan jag tänka mig, men jag tror att mängden pay-per-views, ja, är fortfarande större i USA liksom, än vad den är, kommer därifrån. Och det är marknadsföring, tror jag, mycket, ja. PR och liksom, vem som har etablerat som ett varumärke bättre, och sen försvinner varumärket. Då är det så här, oj, vi har investerat jättemycket i Max här, och nu är han gone. Vad gör vi nu?
Jag tror att Volkanovski kan bli knas i den viktklassen för många.
Mm.
Jag tror han kommer ställa till mycket.
Det tror jag, och jag tycker det är kul här. Det surras ju massa om att från Bellator är på väg till UFC.
Med den där Pitbull eller?
Nej, ja, exakt. Pitbull, Patrick Pitbull tror jag, ja, det. Någon av de bröderna ska också, och jag tror att det kan också vara en intressant match om det är så att de, mm, kommer dit. Att, för det är folk som, det är, vad säger vi, det är matcher som kommer vara av substans.
Ja.
Det är det. Det finns anledning att göra de matcherna, för att båda är så pass bra.
Mm.
Och då får man se vem är bäst i viktklassen liksom.
Jag är riktigt nyfiken nu på Korean Zombie och Brian Ortega.
Ja,
kommer snart.
När är den nu?
Jag vet inte exakt när, men den är bokad. Jag har inte datumet i huvudet. Och jag känner, jag måste bara säga det här direkt. Jag säger fel på mycket namn, men jag gick och la mig för typ 6 timmar sedan.
Det är bra.
Jag är lite snurrig i huvudet. Jag känner att jag inte är lika kristallklar som Luna Paul. Vad gör du? Varför glömmer du namn och ord? Jag är lite sömnig.
Must drink water.
Ja. Men den är på G. Och den är jag otroligt nyfiken över.
Jag hoppas. Alltså, grejen är så här, det sjuka. När Ortega var ny eller kom in, då tyckte han var charmig. Jag tyckte han var grym. Bara Triangle City och allt det här. Gracie, hur säger vi, Lineage. Men sen efter hans, de här douche-grejerna och liksom, då fick man se lite av hans karaktär. Så jag hoppas faktiskt att Zombie demolerar honom, och speciellt efter det som hände med hans vore manager, va? Hans agent var när han skulle, nej. Så jag tycker att för Zombie bara, det vi vet om han, med tanke på att vi får inte se så mycket mer utav han som person, men så tycker jag att han ändå verkar vara en rätt soft människa liksom. Så
Jag har alltid fått den känslan av Korean Zombie. Jag tror att alltså, koreaner, det är väldigt, det är respektfullt.
Ja, exakt, det är, mycket ära,
ja, heder. Mycket ära, heder, respektfull mot sina motståndare och så vidare. Och jag vet inte, och jag kände också när hela den där grejen hände med honom. Det är så här, mm. Alltså, du gör det när Korean Zombie inte är där. Mm. Det är så fult och så jävla fel.
Men så two-faced liksom och... Det är lite det intrycket jag fått från Ortega, ja. Att det är ett ansikte framför kamerorna och du ska vara liksom så här, the good guy och ja. Göra charity och hit och dit och sen bakom er liksom. Och då blir det fake.
Jättefake.
Var dig själv istället.
Ja, ja. Hellre att han bara är the
bad
guy.
Då är du en bad guy och då kommer folk gilla dig. Du kanske gillar dig till och med för att du står för att du är en bad guy och säger, ja, men du står ändå för den du är och som Diaz och alla liksom, då skiter i. Men när du ska försöka liksom så här vara... ena dagen än bara för att det liksom pengarna kommer in så blir det fel.
Det var någon, jag kommer inte ihåg vem det var, jag vill få det till en MMA-fighter på någon presskonferens som kom in på just det här med att vara äkta. Han bara, hellre att någon är otroligt otrevlig men att det är äkta än att någon är fake och trevlig. Han bara, då är jag hellre att någon bara ber mig dra åt helvete och då kommer jag respektera den människan för den är i alla fall ärlig.
Exakt, det du sa, respekt. Då får du respekt från alla. Alltså, okej, men det är ändå den du står för det, än att hålla på och spela de här rollerna fram och tillbaka. Så jag låtsas vara någon jag inte är för att få lite sponsorer där och hit och dit. Men det håller ju inte heller i längden.
Nej, nej, nej.
Som nu.
Nej, men masken det... ramlade ju av, det exakt. Gjorde den ju. Det var väldigt tydligt, där gick han fram som en vanlig mobbare, gangster, började giddra med den här killen. När den andra killen som då ska kunna försvara honom är borta, bara, nu passar jag på, jag kliver in. Det är så här, bro, går du femman igen eller? Vänta när den andra, en person är ensam så du kan gå dit med ditt entourage. Nej, det är en spännande match, jag ser fram emot den. Jag har hejat alltid på Korean Zombie, så jag hoppas bara att det blir repris.
Korean Zombie.
Vi ska ta en liten diskussion om DC och Stipe Miocic härnäst. Som sagt, vi har många galor att surra i kapp. Men tankar och funderingar runt DC Stipe del 3.
Alltså, jag hoppades DC någonstans så här, ta den här och sen retire. Men sen när jag såg efter första ronden så liksom att han fortfarande ryggar tillbaka och blir nästan lite, ser vi, lite lost när det väl kommer längre serier, så såg jag att okay, du kommer inte, den här matchen, du kommer inte vinna den liksom. Han såg äldre ut, såg tjock ut och såg inte lika hungrig ut. Och Stipe är Stipe liksom, han kanske inte är den mest karismatiska fighten, men han gör det han ska för att vinna, och det var ju det han gjorde.
Jag tycker Stipe gjorde en grym match. Det var lite det jag spekulerade i, att i del två, då var det en Stipe som var nog väldigt överraskad över att han hade torskat första, men började slåss i slutet. I fjärde ronden, där då kom han igång, men det märks att han började på en gång. Han var med direkt, och det kändes som att DC hade det inte.
Nej, och jag tycker också så här, konditionsmässigt märktes det också att han började fada bort. Jag tror det var, som vi sa, i tredje ronden, som han alltid gör, så börjar liksom tanken dö ut. Och jag tror Stipe gjorde rätt som kom in mycket lättare också. Var lättare på fötterna, orka mer, bättre kondition och liksom behöll ett högt tempo hela matchen.
Ruggig fysik, han såg otroligt bra
ut. Jag tycker att han ska vara kvar, alltså när han fightas, var lite lättare. Så blir det inte liksom, speciellt nu när det också kommer in mycket nya killers in i tungvikten, att det kan gynna han att vara lite lättare på fötterna, för annars brukar han fastna lite framför och så blir han träffad, som han blev första gången liksom. Så jag tror att det gynnar han bra att vara lite lättare, och att han kanske känner att så här, jag orkar mera, kan ha mer volym längre in i ronderna, för att han går ju bara fem ronder.
Jag tycker han såg riktigt bra ut, och jag tror nog mer att det var en så kallad fluk i det första mötet. Han blev prickad, han gick ner, och så är det, it's the name of the game, och han föll på den. Men jag tror att hade den matchen gått längre, då hade Stipe vunnit där också. Så det är så där ibland. Men nu har vi sett det två gånger på rad, så han istället väldigt, väldigt markerat att det är han som är den bästa. Nu får vi se, jag menar, DC verkade ju vara rätt klar, och jag hoppas nog att DC är klar här. Han sa i intervjun också att om det inte är titelmatcher, då är han inte intresserad.
Nej.
Nu är det dags. Jag tycker ändå att DC har gjort väldigt, väldigt bra ifrån sig.
Han är ju jättebra, man hört, som coach liksom, för kids och det. Jag tror att, och det är det han vill göra. Han har ju ett kall att göra det. Så jag tycker att det är liksom ett forum för han att fortsätta vara aktiv i, än att behöva fighta så här. Och om man ska fighta så, alltså superfights, så ännu en gång i en annan organisation där du kan liksom möta typ Roy Nelson eller någon sån och tjäna några millar.
Ja.
Så ja, det skulle jag föreslå för DC, om det är så att han vill fortsätta fightas. Men för pengar finns. Du är ett enormt stort namn i USA och i världen, och då får du bra kontrakt.
Frågan däremot är ifall han kan göra det, med tanke på att han jobbar som kommentator och sånt åt UFC.
Ja, just det.
Det kan ju bli en så här intresseskonflikt. Och
det kan det bli.
Jag tror att han tjänar bra på det där. Eller jag vet att han tjänar väldigt bra på de giggen också.
Jag vet inte. Alltså, jag tror att han kan ju också få klausuler, med tanke på att han är den han är. Men man vet inte. Man får se vad som sker. Han är ju, han är ju en karaktär ändå. Det har varit kul att följa hans resa från, vad är det, Strikeforce, och då han var The Black Fedor, till att bli champ liksom. Och det är häftigt.
Nej, men verkligen. Och nu får vi helt enkelt bara se hur allting fortsätter i tungvikten. Det blir spännande ifall Jones kliver upp. Så ja,
tiden. Frågan är, tror du att Jones kommer få gå om titeln direkt, eller kommer han få en contender-match först?
Det har jag nog undrat lite på också. Alltså, när Jones kliver upp, det är egentligen nästan löjligt att inte ge han en titelmatch.
För tänk så här, skulle han förlora, då dör ju hela den super marknadsföringen för superfight liksom.
Nu är det väl oklart ifall han kommer gå in en match i år. Det där tror jag inte, alltså, det är inte färdigt än riktigt hur det blir. Han har just nu bara släppt titeln i diskussion med dem. Men jag tror
lite
nog
tid
att,
och gym.
Ja, jag tror nog att Jones kommer nog vilja ha en titelmatch. Och jag håller med, jag tror att det är, sätta upp han mot Stipe, det är ju superspännande nu. Båda har vunnit mot DC två gånger. Alltså det,
det händer ju mycket i tungvikten också. Jag tycker det är kul att Rumble ska in igen. Och jag tror att han, nu hörde jag något, man ska gå in i Usadas testning liksom, att nu är det slut på juicen. Men han kommer nog vara extremt explosiv och extremt stor där, och jag tror att det finns roliga matcher att göra med honom faktiskt där.
Ja.
Matcha upp honom mot en Gan och sådana liksom fighters som slår hårt när han själv gör det.
Sen har vi Tom Aspinall också, som debuterade här på Fight Island, har jag för mig. Också tungviktare som kommer från Cage Warriors. Otroligt bra.
Jätteintressant
fighter. Jag pratade med många om honom, och många sa att han har haft koll på honom länge. Han är riktigt, riktigt bra. Så han kan också bli ett hot i den viktklassen. Han såg lätt ut.
Ja.
Rörlig på fötterna, ung. Det kommer in nya talanger. Så det är väldigt spännande. Sen har de ju signat en galen mängd fighters från Contender Series nu också. Vilket har producerat, alltså det är nästan, jag tror det är ett avsnitt, men det är inte alla, men det är ett eller två avsnitt där jag tror att de signade alla
allihopa
som vann. Så det är många på en gång, och därför är det också många nu som måste fightas ordentligt, för det, de har en talangpool som inte får bli för stor.
Exakt.
Så jag tror de kommer börja kicka folk titt som tätt som inte levererar.
Det tror jag, eftersom det blir ju, som du säger, talangpoolen är stor och den ska ju tunnas ut, så att de verkligen har de bästa, och då blir det ännu mer press på alla där att vinna, för det känns lite som att folk har haft råd att förlora lite för att de inte har en pool med fighters, och så okej, jag kan gå och ha 2-3 förluster, jag får ändå fightas igen för att de har inga nya, men nu blir det different.
Ja.
Nu blir det lite mer press.
Verkligen.
Att leverera.
Sean O'Malley mötte ju dig. Chito Vera.
Ja.
Det tog slut fort.
Ja, fortare än vad jag trodde.
Ja. Jag flög nog över huvudet på många också, att det var sparkarna ifrån Vera som var det som avgjorde. Exakt, början trodde man att det var något så här, bara
skada, och det kom ju fram sen liksom. Jag vet många där var väldigt kritiska till vinsten och så här, vadå, men sen att han inte hade, det var väl inget brutet heller, utan det var ju bara ett ligament som han hade fått lite ont när alla började liksom.
Det är någon nerv, sparken har prickat, nu kommer jag att ta perennial nerve tror jag det är, och det gör att foten stängs av. Den blir bara helt slapp. Och det syntes ju. Och det är fler som har fått det. Henry Cejudo har fått det.
Och jag gillar att alla de här har liksom tantat lite på Sean O'Malley, att de krigar vidare. De lägger sig inte ner, utan och lagt upp sina klipp när de har liksom fortsatt fightas med foten, när den bara liksom viker sig vänster och höger. Men det är också så här, jag tror att det var bra för honom att förlora. han får, säger vi, lite mer insikt om sig själv. Chito gjorde det han skulle göra. Helt rätt. Jag tyckte ändå liksom, fram tills dess så tyckte jag ändå han liksom, han la pressen på Sean hela tiden. Och det, han fortsätter bara växa hos mig hela tiden. Och jag tror att det här var det bästa. Alltså, Sean kommer vara kvar i UFC. Han kommer bli en superstjärna. Men han måste också förlora, för det händer mycket vid förlust. Rent liksom mentalt, spirituellt hos han, som kommer göra att han kanske inte kommer vara lika rädd att förlora nästa gång. Utan det är en del av liksom the game. Och då kommer han bara fortsätta utvecklas, bli ännu bättre, och jag tror vi kommer ändå få se han rätt snart igen.
Det tror jag definitivt. Och Chito Vera, för de som inte har följt honom, han är grym. Det är därför det här var det tuffaste testet, och jag tror att Chito Vera flög under radarn för
det
många.
Och han har ju varit länge i UFC, men liksom, han har ju fått en sån här rebirth lite, känns det som. Sen han var väl med i Tuff Latinamerika. Exakt. Och det här var inte heller så jättebra för mig.
Nej.
Och sen hade han det lite svårt i början i UFC, men sen så tycker jag, efter han har liksom flyttat till USA och tränat där, så har det bara så här gått spikrakt uppåt och liksom utvecklat sitt game.
Vad tycker du om att Cody Garbrandt slängde ut en tweet att alla inte gjorde för krig?
Ja, men det, alltså på ett sätt har han ju rätt liksom. Det är ju olika sorters fighters, som vi sa innan. Det finns ju de som har blodlust och bara liksom vill fram. Och sen har ju de som är strateger, de som är schackspelare, och alla inte gjorda för krig.
Utan han har ju dock fått ett jävla bakslag för det.
Men det är,
med tanke på att han har blivit knockad så pass många gånger.
Men jag förstår också att han så här, han ger sig ändå in i kriget och sen dör han på skölden liksom, eller, så det är ändå respekt, men det är så, det är liksom individer, och alla har ju olika sätt att fightas, olika, säger vi, IQ, hur de vill fightas. Om någon vill kliva fram, någon vill vara mer strategisk, någon vill inte bli träffad, och det är upp till den och sen vinna och visa att det funkar. Så alla ska ju inte vara Wanderlei Silvas liksom. Det har inte alla i sig, och då ska inte alla göra det heller.
Nej.
Utan alla ska göra det de tycker. Alltså, alla har ju sin vision av hur man ska fightas, och då får de göra det så gott, till sin bästa förmåga.
Så är det verkligen. Så mycket som Henry Cejudo håller på, tror att han kommer komma tillbaka. För jag får ju känslan av att han vill verkligen tillbaka.
Ja, jag tror att det kliar i kroppen på honom nu. Jag tror att han vill back. Det är de här lull-retirementsen alla gör, höger och vänster. För att kanske, jag vet inte, få bättre villkor sen när de kommer tillbaka. Så jag tror också att det har mycket med kontrakten att göra. Att så här, när du retire så har du, säger vi, saker kanske slutar gälla just då. Och sen kan du förhandla om. Och, vi får se. Jag tror att han kommer fightas igen. Det är tävlingsmänniskan igen. Kommer inte låta han sitta vid sidlinjen när han ser att det händer grejer i divisionen.
Ja, det värsta är ju det, att det händer ju mer än när han var där just nu. Exakt. Så att när han valde att dra så öppnades det bara upp värsta talangpoolen. Och alla blomstrade.
Och jag tror att han kommer känna att folk kommer säga så här: jo, men du var champ innan, innan den här eran.
Ja.
Och att han någonstans måste bevisa att jag måste vara champ en längre tid för att bli, för han anser sig vara en legend och the best ever. Och då är det så här, jo, men då får du göra en Anderson Silva och vara champ i 10 år liksom, och under flera eror av fighters som kommer upp och vinner över alla, då kan du få den liksom det nicknamet utav allt och alla. Men just nu är det bara han själv som tycker att han är liksom best ever.
Nej, det är spännande det där. Det är en otroligt intressant tid för just den viktklassen, där det verkligen håller på att hända ett ordentligt, ordentligt skifte. Vi ska hoppa på lyssnarfrågorna.
Yes.
Då börjar vi med Oliver Buvall. Kan ni förklara vad CTE är? PS, bästa podden. Enkelt förklarat så är det ju hjärnskador på grund av slag.
Yes.
Slag mot huvudet. Så ja, det är nog inte så mycket mer än det man behöver säga.
Nej, får du ju alla kontaktidrotter där du har liksom, kanske mer i kampsport, absolut.
Jag blev ju väldigt uppmärksammat just genom amerikansk fotboll.
Exakt.
För det är där den här läkaren då började forska på det och började se de här otroliga skadorna och gör ju att folk blir ju psykotiska.
Man springer rakt in med, och det är väl där de har kommit fram också, att hjälmen är ju egentligen inte, alltså det är kontraproduktivt, för att du kan springa med mer kraft in i någon med huvudet, och du har hjälmen, men hjärnan där inne wobblar ändå. Och därför ser de att vanlig rugby, där de inte har hjälm, där kan du inte springa in med huvudet på samma sätt. För då knockar du dig själv liksom. Så du håller tillbaka och slår med axeln. Och,
men det är galet hur de hoppar in där alltså.
Ja, det är ju det.
Ska vi ta en till?
Yes, kör!
Stefan Romare skriver: Rakic titelchans nästa. Vem möter han om bältet, Blažić eller Reyes? Och vem har han störst chans mot?
Han möter Giri, säger jag.
Nej, jag tror att alltså Rakic och Reyes vore kul, för de är nästan lika atletiska, alltså de är lika, samma alltså atletism i sig, samma styrka, power. Så det skulle bli kul att se två liksom stenhårda, och då blir det liksom, vad vet jag, den som vinner vinner,
ja,
som har bäst IQ där. Men jag tror att Reyes vinner mot Jan.
Har vi Hampus Lindberg: vad tycker ni om Anthony Smith? Borde han gå ner en viktklass? Ska han tillbaka till mellanvikt?
Ja, kan prova.
Ja, alltså, jag vet ju att han har haft tufft med de viktnedgångarna också, ja. Så jag vet inte om han blir bättre där, om jag ska vara ärlig.
Så jag tror det är någonting hos honom. Han ja, vill inte, han har inte samma vilja längre.
Nej.
Han tar matcher, men, och jag tror att det har blivit också, du sa att han hade jättemycket matcher, 50 matcher nästan.
Mm.
Då blir det liksom lite på rutin också, att så här, du kanske inte måste känna att varje match är, oh, det här är nej, my life's calling liksom, utan det blir en match bland alla matcher. Och jag tror det kan vara lite nackdel för honom, att det har blivit så. Att han inte kommer in med samma hunger.
Mm.
Så oavsett viktklassbyte eller inte. Mm.
Ja. Här har vi två stycken som undrar typ samma sak, men ändå två olika grejer. Julian Stenlund skriver: var är Tamer-bröderna? Såg att någon av dem la upp något häromdagen och att de tränade. Det var länge sedan. Tolkar att det är länge sedan de såg det på Instagram. Och sen undrar Donson T: när kör ni podd med Tamer? Skulle vara intressant med en update om den. Ja, vi är ju lika sugna på en update från dem också. Sen vad gäller att bjuda in folk, alla fighters är välkomna om de vill till podden. Man hör av sig, och vi ligger hela tiden på och jagar fighters med. Så vi har en lista på folk. Vi gör vårt bästa på att få in så många som vi kan. Pub 90: tja grabbar, kul att få skriva lyssna frågor igen. Vad tror ni om Smiths nästa drag? Ja, det har vi i och för sig lite varit inne på, men bara för att det är du på Ab 90 så lyfter vi såklart din fråga, då du är number one fan av MMA-podden. Men jag hade en sista här, ska se. Nej, men det är i och för sig samma. Alla, Tellqvist Daniel, du har också fått svar på din fråga. Det var alla frågor jag hade.
Ja, jag har fått från Pubnitty här. Vad säger vi, supporter? Kul att vi är tillbaka. Och han undrar vem vi tycker att O'Malley ska möta härnäst.
Ja.
Jag har ingen aning. Jag har faktiskt ingen koll så mycket på. Alltså, nu mötte han ju ändå ett namn.
Ja.
Som var lite hypat namn, gick inte så bra. Då är det två steg tillbaka, börja spöa lite folk som inte är lika stora namn för att ta det upp igen liksom. Och han har ingen rush, det har vi sagt alltid, utan
nej,
han kan vara UFC X ett år till liksom, och möta orankade för att fortsätta utvecklas och bli bättre, för att sen verkligen kunna kliva upp. Precis verkligen, som alla de andra har gjort. Chito gjorde samma sak.
Ja,
det är väl det.
Ja.
Sen tänker jag om det är någonting mer vi har missat. Men,
nej, vi har en gala på lördag.
Ja.
Jag tänkte bara att vi kan gå igenom den lite snabbt. Det är Alistair Overeem då som står på huvudkortet, eller huvudmatchen rättare sagt, mot Augusto Sakai, så det är tungviktarna. Overeem vill ju gå om titeln igen. Han anser att han har en möjlighet att fortfarande slå Stipe Miocic. Ja, jag vet inte, ingenting är omöjligt i den V-klassen. Men han måste ta sig igenom Augusto Sakai. Augusto Sakai har 15 vinster, en förlust och en oavgjord. Så det blir ett test här för Sakai. Och definitivt om han drömmer den här drömmen Alistair Overeem, då måste han köra över Augusto Sakai.
Ja, Sakai är ingenting att förlora här.
Nej.
Så det säger vi. Det, han har allt att vinna. Liksom, alla räknar väl med att han kommer bli överkörd av Overeem. Men Overeem har ju också, säger vi, han som blir avslutad till ett sånt tätt också. Så ja, det finns alltid en chans att vinna över Overeem.
Mm.
Om du inte visar han respekt.
Nej, definitivt.
Så det hänger mycket på Sakai.
Ja. Det var allt egentligen. Jag har inget direkt.
Det är väl inga flera matcher där som är så superhypade.
Det är väl lite nyfiken på Michel Pereira, som gjorde en grym debut i organisationen. Och sen mötte han, sen har han ju mött folk efter det då.
Mm.
Men Michel Pereira.
Just det.
Det var han som slår massa volter och gör en väldigt lång walk-in.
Capoeira.
debuterade ju, fick en fantastisk knockout mot Danny Roberts, sen förlorade han ett domslut mot Tristan Connolly och vart då diskad på grund av ett olagligt knä mot Diego Sanchez. Sanchez är man ju lite mer nyfiken på att se nu. Det verkar som att han har coolat ner lite med vad heter han, Joshua Fabia, va?
Jag vet inte, eller? Nu kanske inte är lika mycket fokus på dem. Jag vet inte. Jag har inte sett så mycket som
jag var inne på, på hans sida här för ett tag sedan, och det var inte lika mycket coach och de här, jag vet inte ens vad de heter.
Nej, men när de var ute i öknen och gjorde saker och...
Och då trodde jag han klippte med Fabia, men så gick jag in på Fabia. På Fabia står han i privat bara. Och sen står det bara liksom allt han gör åt Diego Sanchez, det är hans. Ja.
Nej, men då har de inte klippt, men intressant. Ja. Diego är alltid Diego liksom. Mm. Han är också en sån, man vill se han matcha mot folk som är i hans liga. Inte toppen, men där blir bra matcher om man vill se underhållning. Mm.
Just det, jag kom på, det var en fråga som jag faktiskt glömde. Nu vet jag bara inte vem det var som hade ställt den frågan. Ja. Men det var Khamzat mot Neil Magny.
Ja, den skulle faktiskt vara väldigt, väldigt intressant. Mm. För där får vi se någon som jag säger, Neil Magny, alla underskattar honom. Ja. Och jag tror att det är att han inte är så vocal utanför fighting. Liksom. Han syns inte, hörs inte, men han levererar alltid i match. Och... Mm. Han är liksom ett geni i fighting. Han kan mark, han kan stående, han kan allt. Och det skulle bli kul att se om det här kan vara kryptonit mot Khamzats brottning. Eller, och för Khamzat, lyckas han, säger vi, manhandla någon som Neil Magny, då är det klart. Det är liksom, då är du ett hot i divisionen. Liksom. Mm. För då är det, finns inte det här argumentet längre att jo, men du har mött super eller du har mött folk som inte kan brottas, europeer. Mm. Utan då helt plötsligt möter du verkligen någon som har en toppbrottning, som har mött bra namn. Och det vore en bra match att göra. Mm. Frågan är om Magny vill möta någon som är orankad. Liksom.
Ja, jag kan väl på något sätt tycka att Magny är också två vinster ifrån att vara den med mest segrar i weltervikt. Det är GSP som ligger före. Ja. Han är två vinster ifrån det. Med det tycker jag faktiskt att han förtjänar att möta någon högre rankare, om jag ska vara ärlig.
För då blir det också som att verkligen UFC vill bygga Khamzat och så här, vi räknar med att han ska vinna. Och Magny har egentligen ingenting att vinna i en sån match.
Nej. Jag tycker Magny har gjort sig förtjänt av att få möta högre rankade människor. Matchningen, den är jag nyfiken på. Men
definitivt.
Här vill jag ha någon form av rättvisa.
Jag tycker också
ändå
att de inte ska stressa med Khamzat heller. Liksom,
nej, jag tycker inte
det finns,
det
liksom, du får ju betalt för varje match. Så det spelar roll om du möter folk som är inte topp. Mm. Liksom, men du jobbar dig upp. Och till slut kommer de här på toppen. Alltså, de har inget val, de måste möta dig. Och hellre det än att direkt slungas upp. Säg nu att det inte går som man har planerat. Ja, vad händer då? Mm. Då burstar bubblan och då liksom hela PR-tåget blir inte liknande. Utan bättre att liksom jobba på, spöa alla du kan spöa. Och sen blir det här, när du är på toppen, då är alla bra.
Ja, men för jag tycker att Daniel Cormier hade en väldigt bra poäng. För de pratade om Khamzat. Då sa han, when you reach the upper echelon, there's no turning back. Och det är sant. När du väl är där, då måste du leverera. När du väl har börjat möta den typen av fighters, då är det där du är
och
hela tiden.
Och då är alla lika bra. Då är det liksom vem som är bäst dag som avgörs. Och då ska du vara redo för det. Mm. Och i alla fall ett etablerat namn så att du kan stanna kvar. Du har råd med förluster, men du är fortfarande på toppen. Liksom.
Jag tycker istället, boka in Khamzat, Fight Island, låt han gå där 4 veckor, en fight i veckan.
Ja, definitivt.
För det bygger bara ännu mer mystik runt honom. Sen kan det absolut vara tuffa fighters, men jag menar, han har vunnit mot folk som är etablerade. Sen snackar vi inte rankade fighters, men det är alltså, John Phillips gått en drös matcher. Hans motståndare Rice McKee, också en kille otroligt hypad på Irland. Det är den som många snackar om, att han kommer att bli den nästa irländska fighten. Så jag menar, han har mött folk som är John Phillips har ju till och med gått mer matcher, men han har liksom demolerat.
Han ska klättra som alla andra liksom. Det finns ingen rush. Hypen är stor och folk vill se han ta ett bälte i år eller liksom snabbt, men låt han klättra. Det är väl kul att det ändå är en svensk UFC som vinner hela tiden, än att vi har en som liksom går match en gång per år och sen så händer det inte så mycket. Men jag tycker att det är, låt han matcha mycket och låt han växa in i UFC-rollen och bli en ännu större stjärna.
Ja.
Liksom skärma inte bara publiken i den här delen av världen, utan liksom internationellt lite mer.
Där har vi det.
Yes.
Det var det. Kära vänner, nu är podden samlad igen. Och vi kommer tillbaka nästa vecka. Som vanligt.
It is back.
Då är det dags.
It is back.
Men ni vet vad som gäller. Följ oss på Instagram, @paulelvaje.
Sabsabba. Och med tanke på att jag har ett privat konto så skulle jag säga, följ inte om ni har sådana här fiflarich-konton. Där är ingen bild eller något, utan jag låter bara riktiga människor följa mig. Så stå för vem ni är så får ni följa.
Ja, där har ni det. Ord och inga visor. Och dela, dela och sprid. Tagga oss när ni delar så delar vi vidare. Yes. Hjälp oss att få podden att växa. Det här är verkligen jätteviktigt. Och vi ber er verkligen om det här. Dela avsnitten på era sociala
medier. För ni får ju tänka er en värld där det inte finns en MMA-podd. Exakt. Vad gör ni då? Så se till att håll kvar MMA-podden.
Ja. Dela, dela, dela. Era delningar gör att vi kommer börja producera mer. Och då har vi möjligheten att få in fler fighters till podden. Med det säger vi tack för den här gången. Njut av veckan. Hej då!
Of I Like Radio. I Like Radio.